Kapitel 6, antik filosofi. Transcenderandet till en ny uppfattningshorisont under, över och bortom jagets gränser uttrycktes stundtals med ett språk som kunde uppfattas som närmast världsfientligt. När Isaac Syrien utropar död åt världen bör det främst förstås som ett uttryck för en stark längtan efter att få uppstiga i det gudomliga ljuset, snarare än en dogmatisk utsaga om världen i sig. Det är en uppgiven suck över människans bundenhet snarare än kritik mot världen hon är bunden vid. Ett rop som uttrycker en vilja att ge upp sig själv och instiga i den jag-död som lämnandet av världen innebär. Men när väl ödemarkseremiten utstigit ur världen och lösgjort sig från jagets gräns följer insikten att den gud hon äntligen funnit där bortom också alltid funnits i den värld hon tills nu eftersträvat att lämna. Denna insikt är förknippad med det kristna mysteriets centrum, att en gud som är bortom allt har blivit människa och vill förena allt med sig, en gud som förenar det oskapade med det skapade. Den syriske munken Dionysios Areopagiten sammanfattar 500-talet det hela på ett kanske närmast lite provocerande sätt i ett av sina brev. Det är inte människan som frälser människan, inte heller är det Gud som frälser människan, det är gudamänniskan som frälser människan. Detta var den erfarenhet som skilde de kristna mystikerna från andra mystika traditioner som den sedan Clemens av Alexandrias dagar delvis stod i dialog, delvis stod i konflikt med och i viss mån integrerade. Däribland gnosticism, hermetism och nyplatonism. Redan innan kristenhetens intåg hade Alexandria varit ett centrum för lärdom och en mötesplats för dessa olika egyptiska och grekiska mystika filosofier. Och vid den tid då Origenes mötte Clemens hade den senare tagit över ansvaret för undervisning vid en skolbildning som syftade till att på ett ordnat sätt sammanföra den kristna tron med det bästa från förkristen antik filosofi. Vi får tänka på att antika filosofier är något annat än det vi i vår samtid kallar filosofi. I antiken framträdde filosofer som just vishetslärare som föreslog viss livshållning och andliga övningar som ofta syftade till att utforska tillvarons och människans djupnivåer. Clemens av Alexandrias strävan att söka beröringspunkter mellan dessa filosofier och kristendomen var något han inte minst fann stöd för att göra i Bibeln, där exempelvis apostlagärningarna i positiva ordalag talar om att den stora förebilden Moses var väl insatt i den egyptiska vishetstraditionen. Det är viktigt att poängtera att det inte var först vid katekesskolans tid som detta traditionsmöte ägde rum. Redan hos Justinus Martyren 100 år tidigare utgjorde detta något av en centralpunkt, men även den judiska författaren Philo av Alexandria hade eftersträvat att föra samman grekisk och judisk filosofi. En utgångspunkt vi kan anta delades av författarna till den yngsta gammaltestamentliga vishetslitteraturen. Både nytestamentliga och gammaltestamentliga författare använder fritt begrepp och utgångspunkter från de hellenistiska traditionerna. I det gamla testamentet blir detta mycket tydligt, inte minst i böcker som Salomos vishet och Jesus Syraks vishet. I Nya testamentet kan man hänvisa till sånt som hur Johannes evangeliets författare talar om Guds logos. Men den bibelberättelse som på många sätt är något av en portaltext för just detta finner vi i apostlagärningarna. Där Paulus under en resa till Aten talar med de grekiska filosoferna och deklarerar att deras egna skalders berättelser handlar om samma gud som han nu vill förkunna. Paulus säger alltså att den gud han talar om inte är begränsad till det judiska sammanhang han själv kommit från. Det är en okänd gud som dessa hedniska filosofer faktiskt redan dyrkar utan att känna till. Paulus säger att i denne gud är det vi lever, rör oss och är till. Ingen är alltså utanför Gud, utan denne okände Gud är fördold överallt omkring oss. Ja, denne Gud är själva roten till vårt vara, som ju Paulus säger. Det är i Gud vi är till. Vårt vara och Guds vara är alltså inte åtskilda, utan ett. En djupt mystik utgångspunkt som utgör en viktig gemensam erfarenhetsgrund för hela den kristna mystika traditionen. Från de hedniska filosoferna tog Clemens av Alexandrias skolbildning till sig både sånt som rörde gudomliga och skapade ting, både himmelskt och jordiskt. Dels kunde grekernas vetenskap bidra med viktiga insikter kring den värld som den enda guden skapat. Den kristna mystiken var alltså redan från början starkt vetenskapspositiv, för om det är i Gud vi lever, rör oss och är till, är vetenskapliga studier av naturen något som bidrar till kunskap om Gud, men också oss själva, då vi ju är Guds avbild. Från Abba Olympios kommer en berättelse om när en hednisk präst kom till Sketis för att samtala om det inre livet, och om hur de kristna blev förvånade över hedningens insikt. Clemens av Alexandria var grundligen insatt i både egyptisk och grekisk mystikfilosofi, från pythagoreerna till sina samtida nyplatonister. Och hans skola var mycket framgångsrik i att övertyga dessa hedniska mystiker att bli kristna, inte minst på grund av att många i den grekiska traditionen sedan lång tid var monoteister och såg de hedniska gudarna som en sorts andeväsen som stod under den enda och högsta guden, delvis jämförbart med kyrkans lära om änglar. Denna uppfattning hos hedningarna gick tillbaka inte minst till Platon, som av flera kristna vid den här tiden ansågs vara en sorts grekernas Moses, en av Gud sänd profet till hedningarna som inspirerat dem att bli monoteister. När den hedniske kejsar Julianus kom till makten år 361 gjorde han det till och med olagligt för de kristna att hänvisa till de hedniska filosoferna som stöd för sin religion, av det enkla skälet att deras förhållningssätt var så effektivt för att inlämma hedniska filosofer i kyrkan. Denna lag blev, likt kejsare Julianus tid vid makten, kortlivad. Under de 3 åren han regerade strävade han efter att göra nyplatonistisk teologi till statsreligion i romarriket i ett kort försök att ersätta kristendomen, vilken sedan kejsar Konstantins tid utvecklades mot att bli romarrikets statsreligion. En platonistiskt influerad rörelse som var samtida med den framväxande kristna mystiken var gnosticismen. Det råder ingen klarhet kring hur stora de gnostiska rörelserna var vid denna tid, men vi vet att den var i avtagande. Inte desto mindre var det just i den egyptiska öknen som man på 1900-talet gjorde Nag Hammadi-fyndet, alltså upptäckandet av en samling texter som rör huvudsakligen gnosticism, till viss del hermetism, samt en text om den tredelade själen. Nag Hammadi ligger dock inte i området kring staden Alexandria utan djupare in i det gamla Egypten, längre söderut vid Thebe, den egyptiska gamla huvudstaden som även kallas Luxor. Ett område nära Panapolis, en viktig centralort för förkristen mystik, som senare i historien skulle komma att bli viktig i sufismens framväxt. Vid Thebe hade en man som kom att kallas Paulus av Thebe på 240-talet gått till historien som den allra första kristne att välja ett liv som eremit i ödemarken. Det var också härifrån som klostergrundaren Abba Pachomaios härrörde. Antingen utgjorde textmaterialet som upptäcktes i Nag Hammadi en del av ett större bibliotek hos ett kloster som tillhörde den kristna mystika traditionen, vars munkar eller nunnor av olika skäl inte såg några problem med att läsa texter med annat ursprung. Eller så är textmaterialet en lämning från ett av möjligen flera gnostiska kloster som vid denna tid existerade i samma områden som de kristna. Det vi idag kallar gnosticism var som störst på 100-talet, men flera rörelser som hittade inspiration från gnostikerna levde vidare långt efter de gnostiker vi förknippar med Nag Hammadi-bibliotekets innehåll. Den största av dessa, som dessutom var samtida med vildmarksrörelsen, var manikeismen. De kristna mystikernas kritik mot flera mystikt orienterade rörelser i sin samtid skulle kanske kunna ringas in med att man tyckte att dessa verkade ha fastnat någonstans på vägen. Gnostikerna eller nyplatonisterna skymtade kanske upplysningens ljus eller hade faktiskt kommit mycket nära det, men hade därefter likt Petrus i evangelieberättelsen fått för sig att mysteriets väg slutar i ljuset på det heliga berget och ville därför stanna kvar där. Eller så hade gnostikerna glidit tillbaka ner för berget då de varit så fastlåsta i sina personliga uppfattningar och sin identitet kring hur separationen är målet snarare än ett steg mot målet, att de inte tagit emot transformationen i ljusets strålglans. Kanske skulle de kristna mana dem att det vore bäst för dem om de upptäckte tron, som ju till sin natur med öppen hand sträcker sig in i det okända och sen sträcka sig efter en relation till Jesus Kristus som den som vet bäst att leda dem på vägen. För nyplatonisterna framstod inte världen som lika demonisk som den gjorde för gnostikerna. Flera av dem tänkte sig visserligen att världen var skapad av en demiurg snarare än det högsta gudomliga, men i sådana fall rörde det sig om en god demiurg. Steget var därför inte långt bort att tänka sig att Guds logos, ett begrepp som redan Johannes evangeliets författare lånat från den grekiska traditionen, det vill säga det den kristna traditionen talade om som den andra personen i treenigheten, var den som skapat världen. Än idag lovsjunger man i den ortodoxa kyrkan Guds logos som just en demiurg i positiv mening. Det är inte heller ovanligt att man i ortodox tradition tecknar mystiker och naturfilosofer ur den hedniska grekiska traditionen som förebådade Kristus på sina kyrkväggar. För nyplatonisterna var säkert det huvudsakliga bekymret med den kristna läran detta att ta till sig att Gud blivit människa i Jesus Kristus, då det säkert framstod som för partikulärt och märkligt, inte minst eftersom Gud kommit till världen som jude och inte som grek. Även om nyplatonisterna inte var världsfientliga uppfattade de ändå i varierande grad tillvaron genom en sorts hierarkisk värdeskala där det högsta gudomliga är bäst och det lägsta jordiska är sämst. Vilket säkert gjorde det svårt för dem att förstå allt i den kristna traditionen som lyfter fram hur Gud ställer sig lägst i denna kosmiska hierarki. Att Gud skulle nedlåta sig själv till att födas genom en kvinna, nedlåta sig att bli ett barn, att bli en person med låg status i en avkrok i det romerska riket, för att inte tala om att dö på ett kors. Nej, Jesus motsvarade inte förväntningarna. I den mån man kunde tänka sig en gudamänniska skulle denna människa behöva vara någon i stil med kejsaren. Men för de kristna mystikerna var Jesu låga status och död på korset inte ett problem utan själva lösningen. Den Gud som var bortom och högre än allt behövde ju just bli låg och stiga ner i vårt djupaste mörker om den ville förena sig med var och en som fann sig själv just där. Angående det partikulära kunde de gensvara att gudomliggörelsen var tvungen att börja någonstans och på någons initiativ. Nu var det så att den enda guden tagit detta initiativ, att grekerna fick ge sig till tåls med att judarna faktiskt upptäckt monoteismen före dem, samt att den förening av gudomligt och mänskligt som tog sin början i personen Jesus inte var slutet, utan skulle utsträckas till allt, så att en dag allt i tillvaron förenas med Gud, och Gud till slut blir allt överallt, utan åtskillnad mellan Jesus och oss andra. En tredje grupp som den kristna traditionen stod i dialog med var den rörelse som går under rubriken hermetism. En rörelse som hade likheter med vissa nyplatonister, men med ett åtminstone delvis egyptiskt snarare än grekiskt ursprung. Hermetikerna delade de kristna mystikernas uppfattning att separationen från världen är en metod snarare än ett mål, och ringade även in målet som föreningen mellan den enda guden med människan. Augustinus och Lactantius såg hermetikernas profet Hermes Trismegistus som en förebådare av den kristna uppenbarelsen, och det tycks ha funnits en utbredd spekulation kring att Hermes Trismegistus egentligen varit samma person som den gammaltestamentliga profeten Enoch, som i det pseudepigrafa materialet och den mystika traditionen kom att stå i centrum för mängder av beskrivningar av himmelsfärder och andliga visioner. Detta skulle nämligen förklara att det bland hermetikerna fanns visdom. De hade fått dem av en biblisk gestalt känd för sina himmelsfärder som de av någon anledning lärt känna. Kanske är alla dessa traditioners utslocknande tecken på att en avgörande mängd bland dem fann ett nytt hem i kyrkan.